I nästan alla samhällen, byar och städer så brukar det finnas ett original. En ovanlig och utstickande person som inte riktigt passar in. Det brukar pratas och viskas om den sortens personer och inte sällan så är människor också lite rädda för dem. Jag talar alltså inte om den så kallade byfånen nu, utan om den där som är lite udda och excentrisk som man inte riktigt vet vad man ska tro om. Det här är inget nytt, utan det har funnits minst en sån person i alla större samlingar människor, i alla tider. Och kanske behövs de på något sätt. Där jag bor heter den personen Louise Hamilton. Du lyssnar på Paranormalia med mig Sebastian Krantz. Skribent för avsnittet är Mikaela Schmidt. Hon bor i ett stort, välskött, gammalt hus som ligger inbäddat i en vacker trädgård. Och alltihop är prydligt inhägnat av ett högt, siligt järnsmidesstaket. Uppfarten är grusad med vitt grus och det hela är väldigt tjusigt. Ja, det ser mycket dyrt ut. Louise själv är en liten och tunn äldre kvinna med välfriserat vitt hår och otroligt blå ögon och örnäsa. Hon klär sig alltid i klänning, hatt och korta mjuka handskar som matchar klänningen. Och på vintern så har hon en svart lång pälskappa över alltihop. Samma utstyrsel år efter år. Louise kommer ursprungligen ifrån England. Engelska överklassen är hon noga med att påpeka. Hon talar bra svenska och bryter bara lite, men envisas ändå med att tala engelska för det mesta. Hon säger att hon är född och uppfostrad i en adlig släkt och att hon har för avsikt att fortsätta vara den dam hon fostrats att vara. Louise bröt med sin familj när hon var 22 och förälskade sig och gifte sig med en helt vanlig svensk man som inte hade någon adlig börd och har sedan dess hårdnackat vägrat att återuppta kontakten, trots att hon nu är änka sedan många år. Louise Hamilton är både snorkig och överlägsen och kräver att behandlas som en dam i alla lägen. Trots att hon är så liten så har hon en förmåga att se ner på människor och är väldigt noga med att låta dem få veta det också. Hon får de flesta att känna sig små och obetydliga, som om hon är en kunglighet och att folk runt omkring henne inte riktigt är värda hennes uppmärksamhet. Få vågar protestera mot hennes fasoner. Och för det allra mesta så får hon vara adelsdam i fred, bäst hon vill, för ingen har lust att utsätta sig. Vi brukar kalla henne för grevinnan. Och grevinnan lever ensam i sitt stora hus numera. Hon och hennes man fick aldrig några barn, och hon har nog blivit en smula bitter med åren. Och kanske tycker hon att priset hon fick betala för sitt äktenskap var alldeles för högt. Hon har inte behövt arbeta en enda dag i hela sitt liv. Och hur hon fördriver tiden är en gåta. Men hon gör sig delaktig i samhället på sitt sätt genom olika donationer och stipendier. Hon brukar anlita ungdomarna i byn till att sköta om hennes egendom och springa ärenden. Hon kallar dem för sin personal. När grevinnan för några år sedan motvilligt beviljades hemtjänst kallade hon personalen därifrån för sina tjänsteflickor och behandlade dem också som om de var det, fast någon gång på medeltiden. Grevinnans hem är fyllt av antikviteter, stora och tunga gamla möbler, dyrbara mattor och tjocka gardiner. tunt, skört, antikt porslin, silverbestick och ljusstakar och kristall. Huset i sig är stort och har många mörka vinklar och vrår, och allt det här gör det hela väldigt svårskött. Men grevinnan krävde att hennes tjänsteflickor skulle sköta allt det där och blev rasande på dem när de vägrade. Det hände ofta att de fick skäll och blev hotade med utebliven betalning, som om hon styrde över det. Och det hände till och med att hon örfilade den som stod på sig för mycket eller var lite för frispråkig i sina protester. Hemtjänstpersonalen protesterade naturligtvis högljutt för sina chefer mot den kränkande behandling och överlägsna attityd som grevinnan utsatte dem för. Och grevinnan protesterade lika högljutt till samma chefer över de värdelösa tjänsteflickorna och förbjöd den ena efter den andra att någonsin mer sätta sin fot i hennes hem. Och till slut så var det bara två personer kvar som på något sätt lärt sig att hantera grevinnan, som stod ut och fortfarande var välkomna i huset. De sa till de andra att knepet var att bara hålla med. Ja, läst Hamilton. Nej, Lady Hamilton. Och sen ändå strunta hennes order och bara tyst effektivt göra det man skulle. Grevinnan började bli gammal och glömsk, och nästa gång de kom hade de hunnit glömma att hon var arg. På det viset hankade man sig fram ganska bra under en lång tid utan allt för mycket gräl. Men så drabbades hon av en stroke och blev sittande helt förlamad i rullstol. Hon låg inlagd på sjukhus väldigt länge, men blev till slut trots hemtjänstens protester hemskickad för vård i hemmet. Grevinnans hälsotillstånd och hjälplöshet krävde nu tillsyn dygnet runt, och då gick det naturligtvis inte längre att bara de två som hon godkänt åkte dit. Flera av dem som tidigare blivit portade var tvungna att börja åka dit igen. Och eftersom grevinnan också förlorat talförmågan så gick det ändå ganska väl. Bortsett ifrån en sak. Hennes tidigare beteende och hennes nuvarande situation ledde tyvärr till att många valde att medvetet strunta i grevinnans önskemål. Man visste mycket väl att för grevinnan var det mycket viktigt att ha blå kläder på en tisdag, och klädde henne därför i vad som helst, utom blått, varje tisdag. Sådana småsaker lades det energi på. En futtig och småaktig sorts hämnd som inte fick de som gjorde det att framstå som särskilt trevliga människor. De såg sin chans och tog den helt enkelt. De personerna var också de som var lite rädda för grevinnans nya sätt att kommunicera. Hon kunde numera bara uttrycka sig med några slags grymtningar och ett gurglande läte som när hon blev arg. Och det blev hon lika ofta som förut. De två som kommit överens med grevinnan åtminstone någorlunda innan hon blev sjuk tyckte faktiskt vid det här laget om henne lite. Och de tyckte synd om henne när deras kollegor behandlade henne så där. De försökte rätta till saker och ting så fort de kom åt, men det var naturligtvis inte alltid som det gick. Trots allt flöt det på, och dag lades till dag tills plötsligt ett helt halvår passerat. Det var nattpersonalen som först märkte att någonting var fel. Ingen sa något till en början, utan det märktes bara på att de började stanna hemma sjuka och att de ville byta bort pass och turer som grevinnan ingick i. Efter en tid så var det ingen som ville åka till grevinnan på nätterna längre, och då så började det pratas. Det visade sig att det inte bara handlade om ett vagt och allmänt obehag, utan att flera av dem faktiskt upplevt ganska skrämmande saker. Någon hade hört prat inifrån grevinnans sovrum trots att hon var ensam där inne och låg och sov. Ja, grevinnan kunde ju inte längre tala. Men kanske kunde man missta sig på hennes försök att kommunicera om det var lite på håll och bakom en stängd dörr. Så den här personen kikade in i sovrummet, men där var tyst och stilla och grevinnan sov. Någon annan hade tittat till grevinnan som sov så gott och noga försäkrat sig om att hon släckte lampan i rummet, eftersom hon vid ett flertal tillfällen glömt den på. Men när hon kom ut på gården för att åka därifrån så var lampan tänd igen. Flera personer klagade på att de kände sig iakttagna och att de hörde märkliga ljud. När ryktet om att det spökade hos grevinnan nådde dag- och kvällspersonalen mottogs det först med skepsis. Där bara för att det är grevinnan, trodde man. Huset är stort och kanske läskigt på nätterna. Om de slutade spä på med skvaller slapp de vara mörkrädda, ansåg man. Men det visade sig vara lite mer än så. Snart började också dag- och kvällspersonalen märka att saker och ting inte riktigt var som de skulle i huset. En klänning som man hängt fram som plötsligt var en annan när man väl var klar med grevinnans toalett och skulle ha den. Medicin som man lagt fram som plötsligt saknades, precis som hälften av vattnet i glaset bredvid, som om hon själv tagit den. Lampor som inte ville vara släckta eller tända. Alltihop småsaker som kan ha naturliga förklaringar, men som alla svor på inte hade någon förklaring alls. Panik började sprida sig. Ingen ville längre gå dit och detaljerna ältades om och om igen tills det hela kom till chefernas kännedom. De drog genast den enda enkla och logiska slutsatsen. Förbjöd personalen att prata mer om saken och skickade ut grevinnans läkare till henne för att kontrollera om det kanske var så att hon nu mådde mycket bättre än vad någon visste och själv hade åstadkommit de här sakerna. Men så var det inte. I själva verket ansåg läkaren att hon nu var sämre än någonsin tidigare och beordrade sängläge. Han skaffade henne också en nattsköterska som skulle se efter henne nattetid och därmed slapp nattpersonalen göra fler tillsynsbesök där. Saker fortsatte att hända och alla undrade hur det gick för den stackars nattsköterska som tvingades vara där hela nätterna ensam med grevinnan och Gud vet vad mer. Jag vet hur det gick för henne. Jag vet det eftersom jag känner henne och det gick inte så bra. Hon var otroligt glad när hon fick jobbet. Hon tyckte att det skulle bli rena lyxen att bara ha en patient. Att få jobba i hemmiljö och bara på natten. Hon planerade att hinna läsa och plugga under de stunder som grevinnan inte krävde hennes uppmärksamhet. Till en början var det också möjligt och hon var glad och nöjd. Vart efter dagarna gick började Veronica, som hon heter, att se allt mer trött och sliten ut. Och jag tänkte nog att det berodde på de ovana arbetstiderna och den rubbade dygnsrytmen som blev följden av det. När Veronica jobbade i grevinnans hus i nästan 2 veckor mötte jag henne en sen eftermiddag när jag var nere och handlade. Och jag måste säga att jag blev alldeles förskräckt. Hon var blek som en mycket sjuk människa och hade stora mörka ringar under ögonen. Håret som alltid varit hennes stolthet hängde nu i otvättade, rufsiga slingor nerför hennes rygg. Och hon rörde sig stelt och långsamt på ett sätt som man inte brukar förknippa med unga flickor. Men vad är det som har hänt med dig? Frågade jag rätt framt, för det här var verkligen så långt ifrån den vackra unga dam som jag kände, som han rimligtvis kan komma, och jag blev bekymrad. Det är jobbet, svarade hon och lät fullkomligt uppgiven. Jobbet och huset och... jag klarar det inte särskilt bra. Vi småpratade lite i kön till kassan och när vi kom ut så hade vi bestämt att träffas nästa dag eftersom det var länge sedan. Och dagen därpå så fick jag höra allt ihop. Om hur det pratades i grevinnans sovrum så fort hon själv inte var där. Så att hon kände att hon inte kunde lämna henne ensam alls ifall det skulle vara inkräktare där. För i så fall måste hon ju skydda grevinnan. Så nu tvingades hon sitta där hela tiden. Inte för att hon trodde att det var inkräktare, för då hade hon såklart ringt polisen. Men hon visste ju inte vad det annars kunde vara. Hon berättade om den ständiga kampen om att hålla tända lampor tända och släckta lampor släckta. Om hur det ibland ser ut som att det står någon gömd i det mörka hörnet vid det stora skåpet vid trappen ner till köket. Men att hon trodde att åtminstone det var inbillning. Och hon berättade om hur det verkade som att grevinnan aldrig sov. Hur det verkade som att trots att hennes ögon var stängda så betraktade grevinnan henne hela tiden och ogillade det hon såg. Jag är rädd jämt när jag är där, avslutade hon. Och när jag kommer hem är jag fortfarande för rädd för att kunna sova tillräckligt. Så fruktansvärt, tänkte jag, och jag sa det till henne också. Eftersom hon såg så fullkomligt slutkörd ut så föreslog jag att hon skulle stanna hemma och försöka sova ut. Men hon sa att det bara var en natt kvar och sen skulle hon vara ledig ett par dagar. Och så for hon iväg till ytterligare ett arbetspass hos grevinnan. Och det sista skulle visa sig. Tidigt nästa morgon så ringde hon mig, förmodligen på väg hem ifrån jobbet. Jag tänkte inte på att fråga om det. Hon lät alldeles utom sig. Hon sa att det varit den värsta natten hittills, att hon aldrig mer tänkte sätta sin fot där. Jag försökte lugna henne och det gick väl så där, men jag undvek att fråga så mycket. Jag kände att hon kanske inte ville prata om det, återuppleva det som skrämt upp henne så mycket. Men det hjälpte inte. Orden forsade ur hennes mun i alla fall, och jag förstod snart att det egentligen var därför som hon ringde. Hon behövde berätta för någon utomstående och slippa vara den enda som visste. Det här är ordagrant vad hon sa till mig. Det var så lugnt när jag kom dit. Allting var precis som det skulle för första gången på länge. Grevinnan sov och det kändes som att hon faktiskt sov på riktigt den här gången. Inga problem med lamporna eller konstigt babbel ifrån ingenstans. Det var som i vilket hus som helst. Först var jag på min vakt och bara väntade på att något skulle hända. Men det gjorde det inte, och då började jag försöka övertyga mig själv om att det av någon anledning tydligen skulle bli en lugn natt. Nu äntligen. Den första för min del. Och timmarna gick och ingenting hände. Och till slut så tog jag fram en bok och satte mig i ett hörn i sovrummet och läste. Det var otroligt skönt att kunna göra det. Och då kände jag hur otroligt trött jag faktiskt var. Jag ville inte somna på jobbet, så jag satt precis och funderade på att ta en fikarast när kapitlet var slut. När jag hörde ett svagt, prasslande och spetsade öronen. Ett svagt ljud av textil mot textil. Det var vad jag hörde. Så jag tittade upp över kanten på boken och då såg jag. Grevinnan satt upp i sängen och stirrade på mig med vidöppna ögon. Hon kan inte det. Jag vet ju det. Hon är förlamad. Ändå satt hon där och jag svär på att jag inte inbillar mig. Jag vet vad jag såg. Jag har ingen aning om hur hon kunde sitta upp helt plötsligt, men det gjorde hon och jag visste inte vad jag skulle göra. Utan på något sätt så måste hon hastigt ha blivit mycket bättre, tänkte jag, så jag hälsade artigt och presenterade mig. Då blinkade grevinnan några gånger och sa något på ett språk som jag inte förstod, men det var hur tydligt som helst. Och sen föll hon tillbaka ner i sängen. Hon blev lika okontaktbar och förlamad som hon brukar vara. Och det såg ut som att hon sov igen. Jag blev skiträdd såklart och ringde på akutnumret till hennes läkare. Han svarade och lovade att komma direkt. Är det inte konstigt? Jag hade väntat mig en telefonsvarare eller att bli vidare kopplad. Men han svarade själv och kom omedelbart. Så fort han hört vad jag hade att säga och ställt några frågor så skickade han hem mig och sa att han själv skulle sitta och skriva innan resten av tiden. Tills dagpersonalen kom. Och då ringde jag till dig. Efter det där samtalet så har jag varken träffat eller pratat med Veronica, och det var några veckor sedan nu. Ryktet säger att hon ligger på sjukhus. Nervsammanbrott, sägs det. Gått in i väggen. Och så kan det också vara. Vad vet egentligen jag? Och grevinnan Louise Hamilton lever fortfarande. Hon har fått en ny nattsköterska och efter det en ny igen. Hemtjänsten tar fortfarande hand om de övriga passen, och jag vet inte hur det går för dem alla, men uppriktigt sagt så tycker jag synd om dem. Och ja, om grevinnan också. För några år sedan så råkade en nära släkting till mig ut för någonting mycket märkligt. Det var så märkligt och obehagligt att han inte vill att jag nämner hans namn eller ens på vilket sätt vi är släkt. Han vill inte att hans familj ska få veta vad som hände den gången och jag måste säga att jag förstår honom. Men han vill ändå berätta. Prata om det. Så jag har lovat på heder och samvete att inte berätta något som gör det möjligt att lista ut vem han är och det löftet har jag för avsikt att hålla. Det är ganska svårt att plötsligt börja kalla någon man känner väl för något annat än det gamla vanliga. Men sagt är sagt och ett löfte är ett löfte. Han fick själv välja sig ett namn och då valde han Lars. Så det är vad jag kommer kalla honom, hur svårt det än är. Vi tror båda två att det kanske blir lättare för honom att bära med sig den där upplevelsen och alla frågor om han får dela med sig av historien, även om det måste bli genom mig. Han har funderat mycket på det här under de år som gått sedan det hände och bara berättat det för mig. Och sånt är inte alltid så bra. Lars är en trevlig, lättsam och allmänbildad person som det är både roligt och lätt att umgås med. Människor dras till honom av den anledningen att han har en stor umgängeskrets som uppskattar honom otroligt mycket. För sin familj är han ovärderlig. Han är som de flesta andra och tror inte på spöken eller övernaturliga fenomen, men är ändå nyfiken och lyssnar gärna på en bra historia om den är väl berättad. Som de flesta andra så tror han medan han lyssnar för spänningen, men avfärdar alltihop efteråt. Lars är med andra ord en helt vanlig, sansad och förnuftig man, precis en sån som de flesta känner igen och har i sin familj eller bland sina vänner. Precis en sån person som man minst av allt tror ska råka ut för märkligheter i stil med det han råkade ut för. Och känner jag honom rätt så skulle han le osäkert och skruva lite besvärat på sig åt min beskrivning av honom, men det är sån han är. Och det är också viktigt att göra fullkomligt klart redan på en gång att han inte på något sätt ska tas som en tokskalle. Jag vet att han är rädd för det, utan snarare tvärtom faktiskt. Han drar inte rövarhistorier. Han hittar inte på saker, broderar ut, lägger till eller drar ifrån. Utan när han berättar någonting så är det rakt av och utan krusiduller. Nu när jag gjort mitt bästa för att tydligt förklara hur han är så är det dags att berätta vad det egentligen var som hände. Lars och hans familj har en sommarbostad. Jag tror vi börjar så. De bor i huset sommartid och vintertid så bor de i en våning i stan. Förr om åren när barnen var små hade de älskat att vara där. Sen blev de tonåringar och följde bara med ovilligt och under protester. Och ytterligare ett par år senare, inte alls. Nu är de sen länge vuxna och kommer bara dit på midsommar, om man har tur. Lars fru var inte heller där hela somrarna, utan pendlade lite som det föll sig mellan huset, våningen i stan, olika åtaganden i tjänsten och barn och barnbarn. Lars var därför ensam i huset ibland. Och är det fortfarande i perioder. Själva huset är en släktgård som gått i släkten i flera generationer och Lars ärvde den efter sina föräldrar. Det hade en gång varit en ganska stor gård med ett stort boningshus, lada, stall och åtskilliga tunnland mark. Men vid arvsskiftet så hade det mesta av marken styckats och sålts av och Lars hade använt sin del av pengarna till att lösa ut sina syskon ifrån huset och det som var kvar av marken. På så vis så blev ju han ensam och stolt ägare till en rejäl sommarbostad mitt ute på landsbygden. Lars som uppvuxen på gården trivdes bra med att vara där långa tider, oavsett om han hade familjen med sig eller om han var ensam. Och det gör han förvånansvärt nog fortfarande. Det finns inte mycket till skog på marken som fortfarande hör till gården. Bara en liten nog för att korsa på en timma. Men stor nog för att kunna plocka svamp och bär. Lars hade behållit den. Mest för att det var roligt för barnen att leka där. Men också för att han hade många minnen ifrån sin egen barndom i den skogen. Och faktiskt tycker om att strosa runt där och ibland till och med hitta svamp. Nog för en kvällsmacka med svampstuvning. Det var vid en sån bekymmerslös promenad som en serie händelser inträffade, och det gjorde ett sånt intryck på honom att han än idag bara vågat berätta om det för mig. Tänk ändå vad lustigt hur en helt vanlig promenad kan förändra så mycket för en helt vanlig man. Nåväl. Lars gick där i godan ro och tänkte på allt och ingenting särskilt när han plötsligt fick syn på en liten, vackert snidad träkåsa som låg där i mossan. Han tyckte inte riktigt att han kände igen den, men antog att barnen eller barnbarnen måste ha glömt kvar den där de varit på utflykt vid något tillfälle. Så han plockade upp den och tog med sig den hem. Samma kväll satt han vid köksbordet och läste tidningen. Radion var på och spelade precis sån musik som han avskydde allra mest. Men han orkade inte resa sig upp och gå och stänga av den. Han var alldeles för mätt efter middagen och försökte istället låta bli att lyssna och koncentrera sig på det han läste. Han hade ätit på tok för mycket och nu tänkte han sitta där och smälta maten tills han inte var fullt så mätt längre. Tills det kändes bättre. När han var klar med tidningen så vek han prydligt ihop den och la den överst i högen med reklam och andra färdiglästa tidningar i den för ändamålet avsedda papperskassen som stod vid kortänden på köksbordet samtidigt som han automatiskt kastade en blick ut genom fönstret. Först reagerade han inte alls. Han beskriver det som att det var så oväntat att hjärnan till att börja med inte ens brydde sig om att registrera det. Men efter några sekunder så kopplade synen upp sig mot hjärnan igen och han tänkte, nej, vänta, va? Han tittade på nytt. Och jo då, där stod han. En liten gubbe, kanske en meter lång. Kraftigt bygg med korta krumma ben. Han hade grått okammat halvlångt hår och ett litet pipskägg och var klädd i blå byxor och en alldeles för stor mörkgrön tröja som nådde nästan ända ner till knäna. Han var rynkig i ansiktet och såg bestämd och sträng ut. Gubben stod alldeles stilla och stirrade stint på huset och Lars stod alldeles stilla och stirrade på gubben en lång stund. Först blev han rädd. Vem är det där, tänkte han. Vad vill han? Men allt eftersom minuterna gick och gubben där ute inte rörde på sig det minsta så lugnade han ner sig och tyckte sig hitta en förklaring. Gubben var inte riktig. Det var någon som skämtade med honom som hade ställt dit en staty eller en docka. Ja, så måste det vara. Någon som ville skoja eller kanske skrämmas lite. Eller både och. Någon av barnen kanske tänkte överraska med ett besök. Ja, det hände ibland. Och tyckte att det skulle vara en fin trädgårdsfigur. Eller någon av grannarna kanske. Eller några av traktens ungdomar som var uttråkade och hittade på bus. Han förklarade bort alltihop helt enkelt. Så där som man gör när man inte riktigt förstår. Gubben stod där han stod och rörde sig inte det minsta. Alltså är det en staty. Punkt. Slut. Så Lars fortsatte sin kväll precis som vanligt och kastade då och då en blick genom fönstret. Gubben stod kvar och hade inte rört på sig. Lars blev mer och mer övertygad om att det var något slags skämt och han tänkte då inte falla i fällan. Han tänkte minsann inte gå ut för att titta närmare på statyn och sen bli utskrattad och få äta upp resten av livet att han gått på det där skämtet. Nej, skämtarna kan gå och sitta där och vänta tills de tröttnar, tänkte Lars. Och flinade lite för sig själv. Under resten av kvällen så släppte han alla funderingar på den där fåniga statyn. Och ägnade sig åt att titta på tv och så småningom blev han trött och gick och la sig. Och somnade nästan på en gång. Men mitt i natten så vaknade han plötsligt med ett ryck. Och förstod inte varför. Han tänkte att det måste vara något ljud som väckte honom och låg tyst och stilla. Och lyssnade en stund men hörde ingenting mer. Efter ett litet tag öppnade han ögonen, såg sig omkring och då först fattade han vad det var som väckte honom. I rummets bortersta hörn, alldeles intill fönstret, stod gubben med ryggen mot honom och sysslade med något som han hade i händerna. Axlarna rörde sig som av undertryck, skratt eller gråt. Det var svårt att avgöra vilket, för det hördes inte ett ljud. Och nu blev Lars rädd. Han undrade om han kanske drömde, men var ganska säker på att han inte gjorde det och sträckte ut handen för att tända sänglampan. Gubben måste ha hört rörelsen, för han reagerade omedelbart och vände sig blixtsnabbt om. På sina korta, krumma små ben gick han med förvånansvärt snabba steg över golvet mot sängen, och till Lars fasa kravlade han sig klumpigt upp i sängen och ställde sig i fotänden. "Jag måste drömma", försökte Lars övertyga sig själv, fast han tydligt kunde se gubben och känna rörelsen och tyngden i fotändan. Så han tände sänglampan i alla fall. Tomt. Rummet var helt tomt och gubben syntes inte till någonstans. Nu var Lars både livrädd och klarvaken, och att lägga sig ner och somna om var naturligtvis inte längre möjligt. Han steg upp, tog på sig en morgonrock ovanpå pyjamasen och gick ner i köket för att koka en kopp te. Han slog igång vattenkokaren och la en tepåse i sin favoritmugg. Och först efter det tog han mod till sig och tittade ut genom fönstret. Gubben stod kvar där ute. Inte på samma plats som igår, men han stod där och stirrade på huset och höjde långsamt ena handen och pekade på Lars. Åtminstone så uppfattade Lars det så. Med darrande händer hällde han kokande vatten i sin mugg, men fumlade när han skulle lägga i socker så att bitarna föll ner i diskon, och när han skulle fiska upp dem fick han syn på träkåsen han hittade i skogen dagen före. Lars drabbades av en plötslig insikt och ställde ifrån sig muggen med en smäll, så att det varma tevattnet skvätte ut på bänken och han brände sig lite på handen. Med kåsan i handen gick han med snabba steg ut genom dörren och ut på gården innan han hann ändra sig eller tappa modet. Han vågade inte gå för nära gubben eller ens se på honom, utan gick några steg ut på gräsmattan och där ställde han försiktigt ner kåsan. "Här!" skrek han med darrande röst. "Är det den här du vill ha? Förlåt att jag tog den." Han väntade inte på svar utan vände sig om utan att höja blicken eller se sig om. Han skyndade sig in med morgonrocken fladdrande efter sig. Och den råkade fastna i dörren när han stängde utan att han märkte det. Och han blev både överraskad och livrädd när det plötsligt tog tvärstopp. Men han vågade inte öppna dörren igen utan han klängde av sig morgonrocken, lät den ligga en hög på hallgolvet och fortsatte ut i köket i bara pyjamas. Ny omgång med vattenkokaren, ny tepåse, sockerbitarna som hamnar rätt, smörgås, temugg, köksbordet. Sen äntligen så hade han hittat tillräckligt med mod för att titta ut. Gubben var inte längre kvar och också kåsan var borta och har efter det aldrig mer synts till. Ja, den här händelsen har förstås lämnat Lars med mängder av frågor som det inte finns några svar på. Mest av allt undrar han vad det egentligen var för en sorts figur som han nästan gjorde sig osams med den där gången. Och det har gått några år sedan den där händelsen, men han har fortfarande svårt att prata om det. Han är rädd för att inte bli trodd eller bli betraktad som en knäppskalle. Och ingen i hans familj vet om det, och ingen annan heller för den delen. Förutom jag. Och nu ni. Jag hoppas att jag inte berättat för mycket om honom så att någon kan lista ut vem han är. Men jag tror inte det. Och skulle det ändå vara så, snälla tig med vad ni nu fått veta. De flesta har antagligen hört talas om gruvfrun. En figur som sägs styra och ställa för att hålla ordning i berget och de människor som arbetar där. Gruvarbetarna. Men man ska inte tro på allt man hör. Det finns ingen gruvfru, inte på riktigt. Hon är bara skrock och gammal vidskepelse. Visste ni inte det? Alltihop. Hela den gamla myten om gruvfrun uppstod en gång för mycket länge sedan på grund av ett missförstånd, förstår ni. Kanske någon såg en vacker kvinna och kopplade ihop det med någon händelse och plötsligt blev 1 + 1 lika med 3. men det är bara en förväxling och en förvanskning. Och någon har gömt sig bakom henne sedan dess, nämligen bergväktaren. Han är bergväktaren på gott och ont. Han vaktar sina berg, sin gruva och sina gruvgångar mycket noggrant och plikttroget. Och han är inte att leka med. Det gäller att hålla sig väl med honom. Och man får inte störa eller råka väcka honom och hans vrede om man vill arbeta i fred i berget. Ja, inte annars heller för den delen. Av den anledning så måste man alltid knacka i sten innan man går in för att anmäla sin ankomst, och förr i tiden bad man alltid om lov innan man gjorde några nya eller större ingrepp i berget. Bara för att bergväktaren blev så rasande om man lät bli. Bad man däremot om lov så fick man för det mesta göra det man skulle i fred. Men om man lurades och bad om lov för ett men gjorde ett annat, så kunde det gå riktigt illa. Det var inte ovanligt att gruvarbetarna lämnade lite av sin lunch till bergväktaren för att hålla honom på gott humör, så att han skulle lämna dem i fred. Och bergväktaren kunde ibland i gengäld hjälpa gruvarbetarna. Såg han till exempel att någon av dem som erbjudit honom mat var i fara på något sätt, på väg in i en ostabil och farlig gruvgång kanske, så kunde det hända att han ställde ett stenblock i vägen eller helt enkelt raserade gruvgången innan någon ens hunnit fram till den. Men han var lömsk också. Och ibland hände det att han tröttnade på allt arbete som pågick i berget. Trots att man knackat, bett om lov och erbjudit honom mat, och då blev det inte roligt. I bästa fall spärrade han vid sådana tillfällen bara vägen för gruvarbetarna med ett rejält ras och struntade fullkomligt i vem som var i vägen. Det var naturligtvis hemskt på alla sätt och vis när sånt inträffade. Men det hände värre saker än så. Ibland kunde han till exempel lura in någon eller några andra, vilka som helst, i gruvgångar eller grottsystem och villa bort dem så illa att de aldrig mer återsågs. Och vad han sen gjorde med dem lämpar sig inte för den här berättelsen. Jag förmår inte att ta de orden i min mun ens, så hemskt var det. Få människor har haft oturen att se bergväktaren. Men de som har det säger att han påminner om en neandertalare. Bred och kraftfull, och han går lite framåtlutad med de ovanligt långa armarna hängande framför sig så att dasslocken till nävar nästan släpar i marken. Hans hår är mörkt och tovigt och så stort att det är svårt att urskilja några ansiktsdrag. Man ser bara den utskjutande pannan och små elaka ögon. Han har en lång grov klädnad som påminner om en rock men som når ända ner till marken och döljer hans fötter. Det klapprar som hovar eller klövar när han går, och många människor har tagit miste på det ljudet och ljudet av någon som arbetar i berget. Ja, hela hans uppenbarelse utstrålar list, illvilja och slughet. Och man ska ha klart för sig att även om han gör till synes vänliga saker ibland, så gör han aldrig någonsin något som han själv inte vinner på ett eller annat sätt. Människor har i alla tider talat med bergväktaren, bett om lov att göra olika ingrepp eller bara göra ett besök i hans rike. De har varit utelämnade åt honom på nåd och onåd, och ibland har det gått bra, ibland inte. För man kan inte lita på honom. Det enda som är riktigt säkert är att väcker man honom, så väcker man också hans vrede.